Stora ljudbokspriset har delats ut.
Rosmarie fick årets hederspris.
Och Sverige får sitt första goalballproffs.
Välkommen till Radio SRF vecka 10. Hej Therese.
Hej Jocke.
Är du frisk nu?
Ja, just det. Jag var ju sjuk. Jag hade glömt bort.
Ja, det har inte jag, för jag fick göra förra veckans radio alldeles ensam.
Ja, men just det. Ja. Nej, men det var ju magsjuka. Vi pratar inte mer om det.
Nej, usch. Vi kan prata om att Paralympics börjar nu.
Mm, just det.
Vi är ju inte så bra på det där med sport, men vi vet ju i alla fall en som tävlar för Sverige i Paralympics.
Ja, men precis. Sebastian Modin. Jag har i alla fall sett på hans Facebook-sida att han är på plats och såg taggad ut ungefär. Det är så mycket jag vet.
Vi får väl anledning att återkomma till det där i kommande program helt enkelt. Vi ska ju prata lite sport senare ändå i det här programmet. Precis. Men det handlar ju inte om Paralympics.
Nej, jag tänkte, man kan ju tillägga då om det är någon som kanske har missat det att han åker i längdskidor.
Ja, just det. Heter det åker i längdskidor när man tävlar i det? Verkligen?
Det får vi också återkomma i om.
Ja, jag är lite osäker faktiskt. Vi kan börja och prata om att Åsa Regner har lämnat sitt uppdrag som minister, bland annat med ansvar för jämställdhets- och funktionshinderfrågorna. Och på internationella kvinnodagen just så utsågs hennes efterträdare.
Ja, hjärtligt välkomna hit. Som ni alla vet så utsåg Förenta Nationerna då igår statsrådet Åsa Regner till biträdande chef för UN Women. Det är en stolthet för Sverige och det är också en viktig del i vårt arbete för att vara en tongivande kraft inom FN. Och därför så presenterar jag därför nu Sveriges nya barn-, äldre- och jämställdhetsminister, nämligen Lena Hallengren.
Ja, och vi har ju med oss nu Åsa Nilsson i studion. Du var ju på plats idag. Berätta lite grann.
Ja, det var en presskonferens i Rosenbad. Och det var våldsamma spekulationer, kan jag avslöja, stunden innan statsminister Löfven och den nya ministern trädde in i salen i Rosenbad. Det spekulerades vem som skulle ta över Åsa efter Åsa Regner, som alltså har blivit biträdande chef för FNs kvinnoorganisation. Det var alla möjliga namn, men det blev alltså Lena Hallengren som kommer tillbaka som minister. Lena Hallengren är uppvuxen och bosatt i Kalmar. Hon är 44 år och i Göran Perssons regering 2002-2006. Då var hon biträdande utbildningsminister och hade bland annat ansvar just för funktionshindersfrågorna. Så det här området, funktionshinderspolitik, det är ingenting nytt för henne. Och fram till nu på torsdagen den 8 mars så har hon alltså varit riksdagsledamot och också ordförande i utbildningsutskottet för Socialdemokraterna.
Mm. Ska vi lyssna på vad Lena sa om just funktionshinderfrågorna?
Alla våra insatser kommer styras av målet att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Ett brett arbete är påbörjat och det gäller inte minst arbetsmarknadspolitik och utbildningsområdet. Men låt mig säga att i det här arbetet är LSS en viktig och fundamental rättighetslagstiftning. Jag kommer ta gott om tid på mig att möta berörda intressenter. Och min ambition är också att söka breda överenskommelser i assistansfrågan. Jag vill inte att det ska råda någon tvekan om att den som behöver assistans ska ha rätt till assistans. Det är en grundläggande socialdemokratisk princip. Punkt.
Lena Hallengren, hon nämner ju just LSS specifikt här och det har ju varit en ganska het fråga, Åsa.
Ja, det har ju också talats om då när det blev känt att Åsa Regner hade det här jobbet i FN på gång. Då har också talat om att elaka tung och kanske att det var ju bekvämt för henne att få försvinna till FN och slippa den här LSS-utredningen som får en våldsam kritik, bland annat då från funktionshindersrörelsen. Och under presskonferensen då, som var väldigt kort i Rosenbad, man hade inte möjlighet att ställa sina egna frågor ens en gång. Då kom det, LSS-utredningen kom ju upp flera gånger om och hon slog också fast hur viktigt det är med den här rättighetslagstiftningen. Och vi hörde ju här också att hon sa att hon kommer lägga mycket tid på den.
Mm. Men Åsa, du fick i alla fall, du tog ju rättare sagt tillfället att ställa en fråga inför alla då till nya ministern. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
Okej, när det gäller LSS-utredningen som ligger på ditt bord så finns det ju ett stort missnöje bland annat från funktionshinderrörelsen. Och man har också önskat En del har också tyckt att man borde backa tillbaka och titta över direktiven. Vad säger du om det?
Men låt mig återkomma om ett litet tag med lite mer detaljer. Men jag vill verkligen understryka att det är en rättighetslagstiftning som också tillkommit i bred politisk överenskommelse. Och det var inte senast, det var senast en socialdemokratisk regering som förbättrade assistansreformen genom att låta personer över 65 också behålla rätten till assistans. Vi har inga ambitioner att försämra människors möjligheter att leva fria och oberoende liv.
Men vad tror du, Åsa, kommer det här göra någon skillnad då, nu när man har skickat din namne till FN? Kommer det bli någon annan utgång av LSS-utredningen?
Jag tror att Stefan Löfven hoppas på att det kanske lite ska lugna ner sig. Och Lena Hallengren var ju också mån om att säga att hon ska ta kontakt med funkisrörelsen. Hon ska göra det omgående, sa hon, ska hon möta funkisrörelsen. Och hon sa också att ge mig lite tid att återkomma, för medan dag ett så kanske man inte har några färdiga svar.
En av de frågor som du skulle ha ställt till Lena om du hade träffat henne, liksom fått ställa egna frågor, det är ju hur hon ser ut. Men kan du berätta något om det kanske?
Ja, det är ju för Radio SRF en obligatorisk fråga hur folk ser ut. Lena Hallengren, hon är blond och håret går ner till axlarna. Just den här dagen så var hon klädd i en svart topp, svart ganska kort kjol och en ljusrosa kavaj. Hon hade också svarta skor med klack.
Det har ju av och till varit diskussioner just om ministrarnas klädsel och så. Tycker du att hon klarar klädkoden?
Ja, det måste man ju säga. Det var väldigt så här, det var elegant och också lite trevligt. Och eftersom jag också då älskar rosa så tycker jag ju allt rosa är fint.
Tack för att du kom hit, Åsa. Nu så tar vi och fortsätter att prata om vackra kläder, för vi ska gå på ljudboksgala. Glitter och glamour och många kändisar i vimlet. Ja, i veckan så var det dags för Stora ljudbokspriset att delas ut vid en gala på Vasateatern i Stockholm. Som vanligt delades priser ut i kategorierna barn, ungdom, spänning och roman. Thomas Nordegren har varit juryordförande för kategorin romaner och det var också han som delade ut priset.
Från helvetet och tillbaka. Det här är en berättelse som känns helt autentisk. Allt från skildringen av en missbrukares övergivenhet och revanschlusta till detaljerna i en iskall lägenhet i Londons slumkvarter. Inläsaren gestaltar livsödet med en sårbar, intensiv närvaro. Text och röst smälter samman till en drabbande helhet. Vinnare är Gangsterprinsessan!
Priset gick alltså till boken Gangsterprinsessan, skriven av Helene Stommel Olsson. Och Helene, hon berättar själv om vad boken handlar om.
Den handlar om Sara, som hon heter i boken. Om hennes liv, hennes uppväxt i en dysfunktionell familj i Göteborg. Och de livsvalen hon gjorde eller tvingades göra när hon var 20 år och blev bjuden på amfetamin av sin mamma. Och hennes liv rasade ju ganska fort ut för, kan man säga. Och hon levde under många år som en av de som langare, människosmugglare. Och sedermera så åkte hon fast för narkotikabrott. Och fick då ett alternativ när hon satt på häktet att lägga sin del, som det heter. För att hon skulle... hon skulle få vittnesskydd och få chans att börja om sitt liv. Så halva boken, kan man väl säga, handlar om hennes uppväxt och hennes barndom och tonår och när hon fick barn och de valen hon tvingades göra där. Och andra delen handlar ju om när hennes liv vände. Men hon satt ju nästan 10 år i fängelse för att sen komma ut efter att ha sonat sina brott.
Och det här bygger på en sann historia. Hur kom du över den?
Jag fick faktiskt en förfrågan för 3 år sedan utav en insatt person. Inte en kriminell person, utan en insatt person som tyckte att jag skulle lyssna på hennes. Jag fick fragment av hennes historia. Men då kände jag dels att en sån här sak tar man sig inte an som en hobby. Utan då måste man skriva, bli författare på heltid. För jag är ju inte författare, eller jag är väl det nu kanske. Så att jag sa nej faktiskt. Men de återkom flera gånger. Och till slut så kände jag att ja, får jag höra mera om det här? Och så fick jag höra mera och då fick jag också reda på riskerna med det här. Och då sa jag, det här gör jag inte utan ett förlag. Så att när jag hade fått lite mera insikt från ja, vad det innebar att berätta hennes historia och när jag också fick en förläggare som trodde på mig och min berättelse, eller Saras berättelse, så då tackade jag ja. Och sen så jag lade alla andra jobb på hyllan och jobbade på heltid med det här i 6 månader. Eller mer än heltid, jag jobbade dygnet runt. Kan man säga.
Hur känns det idag då när du har fått ta emot pris här,
ja,
på Djurgårdsskolan?
Ja, det känns ju helt fantastiskt. Och underbara Lo Kauppi. Vi brinner lite grann för de här utsatta kvinnorna. Och för de som inte gör sig... Det är ju inte... Vad ska jag säga? Det är ju inte... En merit att ha varit kriminell som kvinna. Så att jag är jättestolt. Jag är stolt för att jag gjorde det. Jag är oerhört stolt över Sara, som hon heter i boken. Och att hon vågade lita på mig.
Varför ville du ha just Lo som inläsare?
Alltså jag vet inte. Jag fick ju lyssna på många röster från ljudboksförlaget. Och så kände jag bara, jag vill ha någon som hade den här känslan och den här edgen i snacket. Och... Alltså det var någonting med hennes melodi, hennes tonläge. Så att jag sa, jag ska bara ha Lo Kauppi. Nej, det går inte, hon är upptagen. Nej, men då väntar jag på henne. Jag fick faktiskt kämpa för att få henne, kan man säga.
Och det var ju uppenbarligen ett klokt val.
Ja, det var helt hon är helt en underbar person. Och vi brinner för samma saker. Vi brinner för utsatta kvinnor och för outsiders och de som har levt ett tufft liv.
Gangsterprinsessan är alltså inläst av Lo Kauppi. Och hon hade inte räknat med att boken skulle vinna.
Nej, det trodde jag faktiskt inte. För att jag tyckte att jag... Just det här när man också ska prata... Det, någonstans är det att man vill inte göra färga för mycket. För man vill inte göra för mycket... Det är inte radioteater. Samtidigt så handlar det om klass. Och om man ska vara en arbetarklass i Göteborg... Så kan man inte ha en råstockholmska arbetarklass stockholmska som jag kan ha. Även om jag är utbildad så är det ändå stockholmare. Så att jag, och då känner jag att jag måste ha en viss, i alla fall en rytm av göteborgskan i när jag läser. För att jag kan ju inte bara köra stockholmare. Liksom. Och det handlar någonstans om, ju mer klass, arbetarklass det är, ju mer måste dialekten komma igenom. Och det gjorde mig lite... bekymrad faktiskt. Jag trodde absolut att jag älskar ju historien eftersom det är en historia som inte sällan berättas. Som nästan aldrig berättas om kvinnliga kriminella. Vi ser snabba cash, vi ser en massa coola manliga hjältar. Men vi ser väldigt sällan om de här kvinnorna. När man har suttit på Hinseberg eller Ystad anstalt så är man inte så mycket värd sen. Gangsterprinsessan. Det är en historia där man berättar om just en sån kvinna.
Den här historien, har den berört dig själv?
Jättemycket. Min mamma sa när hon lyssnade på den och sa det. Jag kan inte riktigt lyssna för det känns som att det är du som är med om det här. Jag har ju, hade ju sån tur att jag fick ju hjälp när jag var 19 år. Men vi har ju vissa likheter, jag och Sara i boken. Att vi har varit på ett fruktansvärt hassla pedagogiskt kollektiv. Och vi har pappor som är finska och som är missbrukare. Eller min pappa är död nu, men så. Annars har vi inte. Sen är det så att Sara, i hennes liv dröjde det väldigt länge när hon fick hjälp. Medan jag fick hjälp när jag var 19 år och gjorde en klassresa långt, långt tidigare. Hon var tvungen att gå igenom fruktansvärda år innan hon hamnade där hon är idag och mår bra. Och också att jag har träffat... personen som vi kallar Sara tycker jag också är väldigt, ja, det känns stort.
Tror du att den här, vad ska man säga, de likheterna som finns gör att din inläsning blir bättre?
Ja, alltså det, jag tror det. Jag tror framförallt att det är historien som är så unik för att man så sällan berättar de här historierna. Det tror jag snarare att det är så att man får aldrig höra om de kvinnorna. Jag har ju berättat om dem ibland på teaterscenen. Men annars, jag hör aldrig om de här kvinnorna. Och det gör man i Gangsterprinsessan. Jag tror att det är så förförande och dramatiskt att höra om att det faktiskt är så att det är dramatik. Det är på liv och död. Och det är jätte jätteviktigt att vi hjälper människor som är utsatta. Och kvinnor som är väldigt utsatta, ja, de blir ännu mer utsatta. Så att jag tror att det är mycket i historien. Men självklart så hoppas jag att det är någonting i hur jag läste som, ja, som säkert avspeglar att jag har varit där nere och vänt i tonåren. Så.
Med trovärdiga, mångbottnade och oförutsägbara karaktärer berättar historien på ett okonstruerat sätt. Författaren tar upp eviga frågor såsom kärlek, identitet och sorg. Ja, så lyder delar av motiveringen för vinnaren i ungdomskategorin. Norra Latin, skriven av Sara Bergmark Elvgren och inläst av Nina Sanjani. Och det var Nina som fanns på plats för att ta emot priset. Och det uppstod skratt i lokalen när hon fick läsa upp Saras tacktal där hon själv omnämndes.
Nina Sanjani var min önskeinläsare för denna bok. Och jag är så glad och tacksam att hon tog sig an uppdraget och förstås gjorde ett fantastiskt jobb. Jobbigt att läsa den här ordna fest. Ja. Stort tack Nina. Koncentration.
Efter prisutdelningen så ber jag Nina berätta mer om boken.
Ja, men lite kort. Man får följa två tjejer som går på ett teatergymnasium. Och så får man se deras olika perspektiv på lite olika saker som händer på skolan. Som dels har att göra med vardagliga det är väl mer liksom, ja, men det där vanliga med att gå på gymnasiet och hur det kan vara. Men sen också det här övernaturliga som inträffar och händer. Jag försöker att liksom klä in orden utan att säga för mycket, för jag tycker verkligen att man bara ska liksom läsa den här boken. Den är bara helt fantastisk.
Hur var det att läsa in den?
Men som jag sa förut, jag läste den ju tyst då för mig själv först. Och sen så hade jag lite snack med Sara. Och sen så tänkte jag ändå så här, det blir ju tråkigt att läsa den igen när jag ska läsa in den, alltså läsa högt. Men det var liksom bättre nästan andra gången. Det är en fantastisk bok. Och jag rekommenderar alla, även om man inte är ungdom. Faktiskt, jag är ändå vuxen. Jag hade stor behållning av den här boken.
Förutom din fantastiska inläsning, varför tror du att den här boken vann?
Jag tror att att Sara just kan pricka in det där lagom nervkittlande, liksom, som är så spännande, men samtidigt också skulle kunna vara verkligt, liksom. Att det inte går över och bara blir fantasi, utan det känns som att det skulle kunna hända mig här och nu, liksom.
Trodde du att du, när du läste in den, att du skulle få stå här på scen idag och ta emot pris?
Jag hade ingen aning om detta, alltså. Det här är ju väldigt spännande. Nej, det hade jag ju aldrig gissat. Det är ju som sagt första gången jag läste in en bok, så att jag är ju bara, ja.
Hoppas du på att få fortsätta läsa in böcker?
Ja, det, om jag får läsa in bra böcker. Alltså, för det här var verkligen en fröjd, måste jag säga. Så om det är en bok jag tycker om så gör jag det gärna.
Det sa Nina Sanjani som alltså läste in boken Norra Latin som vann kategorin ungdom. I kategorin spänning vann Höstsol av Lars Wildereng, inläst av Niklas Engdahl. Och i barnkategorin vann Hinsides brinner av Karin och Albin Alvtegen, inläst av Karin Alvtegen.
Och på ljudboksgalan så delades även Synskadades stiftelses hederspris ut. Och det priset det gick till Rosmarie Skagerberg för sitt långa arbete med tal- och ljudböcker på Bibliotekstjänst i Lund.
Ja, det började faktiskt att när jag var färdig bibliotekar så började jag, när jag var på biblioteket, mina första tjänster, började jag låna ut talböcker och tyckte att det var så intressant. Och sen bor jag i Lund. Och där fanns ett företag som heter Bibliotekstjänst som hade i många år haft samarbete med MPM. Så jag sökte helt enkelt tjänst där som redaktör egentligen och sen så småningom producent. Och där var jag i nästan 30 år. Det är där av alla de här produktionerna jag hann göra.
Och varför har du fått det här hederspriset idag?
Jag tror att de har tyckt att jag har gjort en livsgärning, för jag har alltid brunnit för ljudet och för talboken och för ljudböckerna som en, jag kan väl säga, som en annan sorts läsning. Och kunnat se att, men det är så många människor som inte av någon anledning inte kan läsa tryckt text, att det var ett sånt stort behov av talböcker och ljudböcker helt enkelt. Det var lite så.
Läser du ljudböcker själv?
Ja, det gör jag.
Vilken sorts böcker har du som favorit?
Ja, alltså jag är allätare kan man säga. Och nu precis här, jag läser väldigt mycket, jag gillar spänning. Och jag kan mycket väl läsa ungdomsböcker också. Jag satt här bredvid på galan nu, Emily Schlepp. Jag vet inte om du känner igen henne, hon skriver spänning. Så henne har jag läst många av. Så.
Men under din 30-åriga livsgärning då, hur många böcker hann du med att producera?
Ja, om vi pratar talböcker så tror jag att jag har gjort bortåt en 35-40 000 kanske på 30 år.
Det är väldigt många.
Ja, och ljudböcker var den siffran de nämnde här. Ungefär 600-700 ljudböcker.
Det är ganska bra jobbat.
Det är
också
ganska bra jobbat, va?
En värdig vinnare av priset.
Ja,
stort
tack
grattis.
Ska du ha. Tack. Jag kan säga att jag är så hedrad och glad över detta priset. Det är verkligen en ära. Det är det.
Det sa Rosmarie Skagerberg efter prisutdelningen på Ljudboksgalan. Och Rosmarie är numera pensionär men arbetar fortfarande extra som bibliotekarie.
Goalballspelaren Fatmir Seremeti ifrån Trelleborg har fått se sin dröm gå i uppfyllelse. Landslagskaptenen och FIFH Malmö-spelaren skrev efter några dagars provspel kontrakt med storlaget Sporting i Portugal. Och därmed så blir han historisk som landets första goalballproffs.
Ja, det stämmer. Jag har ju fått ett erbjudande om att skriva på ett proffskontrakt, vilket jag har tackat ja till.
Mm. Proffskontrakt var... Ja, vad innebär det? Du ska få betalt för att spela goalball helt enkelt.
Det stämmer. Det som är klart är ett match- och tävlingskontrakt då, där jag binder upp mig att spela för Sporting i Portugal samt så många internationella tävlingar som möjligt för Sporting då fram till 2020.
Och det är någonting historiskt, eller hur?
Det är det, absolut. Det har ju aldrig hänt förut och jag är den första svenska goalballspelaren som skriver på ett kontrakt, ett utlandsproffskontrakt. Och det är fantastiskt underbart att kunna få visa vägen och visa alla unga synskadade idrottare där ute att det är möjligt. Och långt slit och träning och blodsvett och tårar och så kan man nå där också.
För de som inte känner till dig sen tidigare så har du spelat goalball för FIF Malmö och blivit svensk mästare och liknande många gånger i många år och dessutom lagkapten för det svenska landslaget och har gjort 3 Paralympics. Hade du väntat dig att nu vid 34 års ålder få ett erbjudande om att bli professionell goalballspelare?
Jag har alltid drömt om det. Har jag gjort i väldigt många år och det är klart att man någonstans kanske när man tränar så mycket som vi gör och behöver lägga ner så mycket tid på goalballen som vi ändå gör så hoppas man ju ändå kunna liksom göra det och få lite betalt för det. Och nu finns det möjlighet till det på ett annat sätt. Liksom. Det här erbjudandet skulle ha kommit för 10 år sedan känner jag. Mm. Men nu är det som det är och då får man njuta av det istället och göra det bästa av det.
Sporting Club de Portugal, ett storsatsande lag som vann Malmö Open över ja, bland annat er. Gjort det 2 gånger nu. En klubb med resurser. De plockade ner dig för att provspela under en knapp vecka. Vad fick du göra där i Lissabon egentligen?
Ja, jag fick ju lära känna klubben. Lära känna klubbens värderingar och värdeord och inställning till idrott överhuvudtaget. Det är en jättestor förening. Sporting Club de Portugal är ju en förening som består av 55 olika idrotter och har över 5000 proffsidrottare. Så de har ju väldigt, väldigt mycket resurser att arbeta med. Och de har ju bestämt helt enkelt i styrelsen och i Sporting att vi ska satsa på goalball, och det märks. Det märks på attityden, det märks på liksom personal runt omkring. Det märks när Sporting Club, det är Portugals liksom högsta president, kommer och tittar på matcherna och leder presskonferenserna inför vårt då möte mot FC Porto, som är de stora rivalerna då i goalball i Portugal. Så märks det ju tydligt att det här tar man på allvar, och de säger det själva också väldigt mycket, att vi liksom gör ingen skillnad på parasportare eller någon annan, utan för oss är alla idrotterna och alla atleterna lika viktiga.
Sporting är ju kanske mest känd från fotbollsvärlden, där de har ett av Portugals och Europas stora fotbollslag.
Ja, det stämmer, och det är också den klubb som fostrat då spelare som Cristiano Ronaldo till exempel, och har en fantastiskt fin akademi som har pumpat ut väldigt, väldigt många riktigt duktiga fotbollsspelare.
Och så har vi kunnat lägga märke till redan på Malmö Open, de har resurser att de har en egen tv-kanal till exempel och en egen tidning och sånt. Blev ni bevakade av det också?
Ja, under det blev vi absolut. Våra matcher nu i Portugal blev ju direkt sända i deras tv inför ja, ungefär 400 000 hushåll. Och vi var ju på mittuppslaget i deras egen tidning och även första sidan om goalballen. Så att de tar det på största allvar.
Spela match mot FC Porto. Hur gick det? Hur mycket fick du spela och vad gjorde du?
Jag spelade i stort sett hela den matchen, gjorde jag, och gjorde 6 mål, vilket då tydligen imponerade ganska bra på ledningen. Och det var efter det som jag liksom, ja, det blev mer konkret med det här kontraktet då. Och sen på lördag eftermiddag så fick vi spela en match till då, en intern match, en vänskapsmatch där vi delade upp vårt lag med alla proffsen då i två. Och spelade en uppvisningsmatch då också. Där jag också gjorde ganska bra för mig.
Och då fick du kontraktet som du skrev på. Kommer du bli rik av det här då?
Nej. Det kommer jag inte bli. Goalballen är inte där än liksom, där man kan bli rik. Men att få betalt för mödan, det kommer jag ju få. Absolut.
FIF Malmö är klubben du alltid har spelat goalball för. Kommer du att lämna dem nu eller?
FIF Malmö har ju alltid funnits i mitt hjärta och kommer alltid att finnas i hjärtat av mina lagkamrater och ledarna. Och FIF Malmö som organisation har ju betytt otroligt mycket för mig som person. Det är klart att jag gör allt jag kan för att hjälpa mitt lag, mitt gamla lag då, FIF Malmö. Och jag har ju kommit överens med Sporting att i vissa tävlingar kommer jag att spela för Malmö då, som till exempel svenska mästerskapen.
Sporting verkar ju värva tungt. De har brasilianska och portugisiska och litauiska. Och nu också svenska goalballspelare i sitt lag. Hur bra är de egentligen?
Ja, de har ju en spanjor också. Utav alla de du nämnde. Sporting just nu är ju världens bästa klubblag, och det märks när vi tränar ihop och det märks när vi tävlar ihop. De har ju finkammat världen på de bästa toppspelarna i världen, skulle jag vilja säga.
Och en av dem är alltså du?
Ja, det är en stor ära, absolut. Och det är ett erkännande för allt slit och gnet jag har gjort i den här sporten under så lång tid, så är det ju självklart en stor ära att få lira tillsammans med alla de här stora världsspelarna.
Det sa Fatmir Seremeti, Sveriges första goalballproffs. Fatmir fortsätter jobba som ombudsman på SRF Skåne, fast nu på halvtid. En flytt från Trelleborg till Lissabon är inte planerad, utan han kommer flygpendla till Sportings matcher. Reporter var Mats Sundling på Skånes taltidning.
Och det var liksom det vi hade i veckans program, Therese.
Men det var ganska mycket tycker jag ändå.
Ja, verkligen. En salig blandning kan vi kalla det för.
Eller mest kanske roliga grejer.
Ja, faktiskt. Och det är ju kul när det är så. Nästa vecka, då blir det inget Radio SRF.
Nej, varför det då?
Det beror på att jag ska vara ledig nästa vecka. För jag ska ut och köra ledarhund.
Ja, men just det. Det är det som händer nästa vecka.
Det händer nästa vecka.
Spännande.
Så vi är tillbaka igen fredagen den 23 mars med nästa Radio SRF.
Lycka till den nästa vecka, måste jag säga.
Ja, men tack så mycket. Ja. Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Therese Lén.
Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.